Ja, när vi var små så la vi mycket pussel med våran pappa som var duktig på det. Och det fanns vissa grundregler som vi kunde använda oss av. När man börjar att lägga pussel så är det ju bäst att lägga de här enkla hörnbitarna först. Och på samma sätt är det då när vi ska lägga det profetiska pusslet. Vi börjar med att lägga det vi vet, det vi känner till och vi fast vet. Det är en bra början. Där kan vi vila tryggt. Så vi börjar med att lägga de fyra hörnbitarna först. Och sen fyller vi på med kantbitarna. Det är de som passar sen med det vi vet. Och sen när man har gjort det så kan man ju titta på bilden då som man ska bygga. Och då ser man ju då till exempel om det är ett hus. Då kan man bygga in olika mönster och det kan vara ett staket och det är lätt att följa ett visst mönster och så. Och sen är det någon listig person som hittar den avgörande biten då som för samman detta hus till exempel med kantbilden, om du förstår mig rätt. Och då blir man ju glad när man ser att det börjar hända någonting i det här pusslet. Och det svåraste på ett pussel, det är ju förstås himlen, brukar det ju vara. Och för att ta jämförelsen så brukar ju vi unga lämna det där tråkiga som vi tyckte då till pappa. Så fick han bygga himlen. Och kanske är det det vi får göra för när vi kommer fram till Jesu tillkommelse. Sen får vi nog erkänna det att vår kunskap är ganska bristfällig. För vi vet inte till exempel hur Uppenbarelseboken 20 kapitel vers 7-9 riktigt ser ut, där det står att Gog ska anfalla och Satan ska kommas lös och så här. Det får vi nog lämna, för det förstår i alla fall inte jag, men det kanske finns någon som har någon bra utläggning. Där tror jag i alla fall att det får tolkade bildligt. Men vi hittar fyra stycken fina hörnbitar som vi kan trycka ner i vårt profetiska pussel. Tänk dig nu att du har en bild och vi lägger fyra stycken hörnbitar, alltså de enklaste. Och de här fyra hörnbitarna vill jag kalla för nummer ett, alltså uppståndelsen från de döda vid Jesu tillkommelse och den sista basunens ljud. Hörnbit nummer två kan vi då kanske ta lite tidsperioder och så. Vi vet att det kommer en sista sjuårsperiod som även kallas för Daniels 70:e årsvecka. Det kommer vi säkert att komma in på lite senare. Och sen ser vi då också sen att vedermödan är 3,5 år. Och här kommer ju då Antikrist och slutligen Harmageddon in som avslutar detta då. Bit nummer tre, hörnbit nummer tre alltså, där vill vi skriva nationen i Israel och dess frälsning. Det är också väldigt centralt i ändetidens profetiska pussel. Och den sista pusselbiten här, hörnbiten vi lägger ut, den har jag döpt till Babylon, avfallet och en falsk religion. Men det är en grundregel som vi bör ha med här innan vi ens börjar titta på det här pusslet. Och ni vet att på ett pussel så är ju själva den stora bilden redan på utsidan av kartongen. Så ser ju bilden ut. Och den här stora bilden, den kan vi nog kalla för Guds stora plan. Och Guds stora plan, den uppenbaras ju här väldigt starkt i Efesiebrevets första kapitel. Och vi ska gå till vers och läsa vers 9-10. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himmelen och på jorden. Och sen står det i vers 11 att i honom har också vi fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt rådslut. det där är en riktig uppenbarelse som Paulus går på med. Och den här, de här verserna är nästan bland de grund, mest grundläggande du kan ha i Bibeln. Och lämnar vi det spåret när vi bygger nu profetiska pusslet här, då hamnar vi snett. Och jag vill förklara för vad som står här i vers 10 på grekiskan. För det har en viss betydelse vad som står där. Det står att han, alltså Gud, skall i Kristus göra allting, samla allting till ett under ett huvud. Och då kan man ju undra, rådslut är ju alltså på det här, på det, det är Guds plan och Guds rådslut. Och visste ni att ordet logos och det hebreiska ordet för ord, så att säga, dabar, även betyder plan och rådslut. Alltså det betyder inte bara ett ord utan också tankarna och själva meningen med ordet. Och nu ska vi gå till uppenbarelsebokens 10:e kapitel och se. För där står det talas om när det här rådslutet som Gud, som vi nyss läste, när han har gjort, alltså himmelen och jorden till ett under ett huvud. Då ska vi se här. Uppenbarelseboken 10:5-7. Och vi läser. Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himmelen och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den. Och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Men i de dagar när den sjunde ängelns röst hörs. Och han blåser i sin basun. Då är Guds hemlighet fullbordad. Så som han har förkunnat i det glädjebudskap som han har gett till sina tjänare profeterna. Alltså evangeliet, eller Guds ord, har vid den sista basunens ljud gjort sitt, så att säga. Och då är det intressant att vi ser Jesus Kristus komma ifrån himlen med änglar som är klädda i vitt skinande linne. För att på Jesus Kristus så har han har fått ett namn. Och det är Guds ord. Så det är alltså Guds rådslut som kommer ner ifrån himlen här. För att tiden som vi läste i Uppenbarelseboken 10:5-7 är fullbordad. Och nu är alltså himlen ett, så att säga. För det är änglarna som kommer med Herren ifrån himmelen, de är ju ett. Och nu så ska han hämta sin brud som också är ett och som också har blivit klädd i det här linnet. Det står i Uppenbarelseboken 19. Ty lammets bröllop har kommit och hans brud, den som är ett med Herren alltså, har gjort sig redo och henne har blivit givet att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och rättfärdighet, ska ni veta, det är ju en juridisk rätt. Och det betyder frikännande från dom. Bruden är alltså i Kristus Jesus. Och de andra är alltså i världen. Det är skillnaden. Vi är ett med Jesus Kristus. Vi är hans brud, alla dem som tror på honom. Och något som är spännande att tänka sig då, det är ju att tydligen att de sista åren här på jorden avslutas med en uppdelning. Vem som tillhör honom, alltså vem som är ett med honom. Och sen så dyker det ju upp en annan kvinna här som heter Skökan, eller kallas för Skökan. Och tydligen så kan man ju bli ett med henne också, alltså antikrists brud, om vi nu får kalla henne så. Och det märkliga var ju att i himlen innan jorden ens skapades så avföll ju Satan denna tidsåldersgud och hans änglar ifrån Guds plan då med Jesus Kristus. Redan då fanns ju den här planen. Från tidernas begynnelse fanns planen. Så änglarna tror jag fick på något sätt ett test och välja själva. Och ni vet ju vad de valde. Och vad kallar vi dem för, de avfallna änglarna? Jo, de kallar vi för de onda andar eller demoner. Och Satan själv kallas ju för den här tidsålderns gud på flera ställen. Så ett avfall har alltså redan skett i himlen. Och frågan är om inte det avspeglar någonting av vad vi senare ska ta upp. Det här är bara tankar jag vill lägga just nu. Men vi ser i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Det är talat om den när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst. Så står det, talas där om en annan ankomst också. Och där är laglöshetens människa, fördärvets son, ska träda fram. Och då, där står det att ett avfall ska ske. Alltså måste det vara så att en uppdelning kommer att ske av de som inte är ett med Herren. Och det tydligen speglar ju det här avfallet som var i himlen på något sätt. Vi ska gå in lite mer på det senare. Och det är ju lite märkligt just nu, ni som följer med här i nyhetsberättelse och vet vad som pågår, att det just nu är ett väldigt prat om enhet. Det är det. Och frågan är ju då, vilken enhet? För det kommer bara att finnas två stycken, så att säga, enheter. Den andra kommer att vara den ena. Kommer ju att vara Jesus Kristus och hans brud. Alla som går korsets väg och som underordnar sig hans herravälde i sitt liv och har korsfäst sina kötsliga begärelser, står det. De tillhör Jesus Kristus. Och sen har du då ett annat gäng som också blir ett. Och det blir ju, den kallas ju för sjökan, och då handlar det om Babylon. Och det kan vi ju läsa om i Uppenbarelseboken 17 och även i 13. Och tydligen så kommer ju alltså det onda att accelerera nu framåt slutet och föra ihop någon slags enhet med hjälp av de onda andarna, står det här. Och vi som tror på Jesus, här gäller det ju verkligen att hålla sig till den sunda läran. Och vi ser ju det att i Uppenbarelseboken, i breven till församlingarna, så får ju Philadelphia församlingen ett löfte att bli, alltså, förd igenom den här prövningen som kommer att komma över hela jorden. Ja, och den här nöden de ska få gå igenom står ju så här, att strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen sluta ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Och då ska man få se människosonens tecken på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig. Inte vi förstås, vi ska jubla, för det här är ju en underbar dag. När man ser människosonen kommer på himlens moln med stor makt och härlighet. Och så står det då, med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, de man har med sig, som man är ett med alltså. Och hämta och församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Det är över hela jorden med andra ord. Meningen med att göra det här första programmet, det var ju alltså att lägga en grund för att sedan kunna bygga på. Och då hade vi ju den här uppenbarelsen som Paulus hade i Efesierbrevet 1, där det stod i vers 10 då, det tar vi igen, att Guds plan det var från början att samla allting som finns i himmelen och på jorden och lägga det under ett huvud. Och det huvudet vet vi ju vem det är. Det är ju Jesus Kristus, han som ska komma på hästen, och som vi nyss läste om i Uppenbarelseboken 19, på hästen där. Och för att vi ska kunna gå vidare, vi vet att det finns massor av teologier runt eskatologiska tankarna. Men vi ber er, lägg undan alla egna idéer nu, för nu ska vi verkligen gå till grunden med detta. Och vi kommer att upptäcka att Bibeln faktiskt ger oss den trygghet som känns så underbart skönt att ha. Man blir trygg när man har en sann eskatologi, det upplever i alla fall vi. Vi ska lägga pusselbit alltså nummer ett, sedan inte nu. Och det är Jesu tillkommelse, den sista basunens ljud och uppståndelsen från de döda först. Det kan ju verka konstigt att jag börjar sist, men det är nämligen så. Kan Bibeln bevisa att Jesu tillkommelse, de dödas uppståndelse och den sista basunens ljud och tidens slut är exakt samma händelse, då först kan vi med säkerhet lägga hörnbit i pusselbit nummer två. För det handlar ju om ändetidens mycket klara tidsschema. Vi vet ju inte direkt på år så att säga när det händer, men ni förstår mig rätt, vad vi börjar med slutet. Och så kan vi lägga på åren framåt sen med de händelser som Bibeln säger i de här tidsperioderna. Och det finns två mycket klara tidsperioder här. Den ena är en 7 år, alltså Daniels 70:e årsvecka. Och den andra är 3,5 år. Och där kan vi tydligen se att vedermödan startar alltså på 3,5. När det är 3,5 år kvar. Och vi vill ta och bara se vad var det lärjungarna frågade Jesus om när de var tillsammans vid Oljeberget. Och jag läser i Matteus 24. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst, det står det parousia, och den här tidsålderns slut? Och det är, det vill vi ju påstå är exakt samma händelse. Och det ska vi ta och lägga sen i programmet när vi gör pusselbit nummer ett i dödas uppståndelse. Ja, och vi läste ju här att när Jesus kommer, för en jude så är ju solen, månen, någonting som, ja, för oss med förresten, för det står i första Mosebok att de är satta för att visa särskilda tider. Och tecknet då när, vad heter det, solen och månen inte längre ska ge något ljus, det är ju att tiden håller på att ta slut faktiskt. Och vi ska läsa ifrån Romarbrevets 8:e kapitel. Det är spännande. Vi brukar säga till våran katt att du får nog säkert följa med sen. För det står, där står det om skapelsen som håller på att, ja, håller på och suckar. Och vi läser ifrån Romarbrevet 8:17. Lägg märke till uttrycket, jag läser ifrån vers 18 sen. Denna tidens lidande. Nu läser jag. Men är vi barn så är vi också arvingar. Och arvingar är vi ju, alltså det är ju, handlar ju om evigt liv. Nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi lider med honom för att också med honom bli förhärliga, få evigt liv alltså. Ty jag håller för att denna tidens lidanden, alltså så länge det finns timmar, minuter, sekunder, så råder denna tidsålders gud. Och det står det här, betyder inget med jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Ty skapelsens trängtan, det är ju hela skapelsen, sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Alltså när vi får bli beklädda för att ärva oförgänglighet. Skapelsen har blivit lagd under förgängligheten, inte av eget val utan för den skull som lade den där under. Dock så att en förhoppning skulle finnas att också skapelsen en gång ska bli frigjord från sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Alltså skapelsen ska också på något sätt förvandlas när vi förvandlas. Och vi läser från vers 22. Och vi vet ju att ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas, och inte den allenast, också vi själva som har fått anden som förstlingsgåva. Också vi suckar inom oss och bidar eller längtar efter barnaskapet som är vår kroppsförlossning. Som alltså sker vid tidsålderns slut, va? Och när Jesus kommer tillbaka. Men det jag tänkte säga, det var ju det här att tecknet på också att den här tiden håller på att ta slut, det är ju alla dessa, om vi nu kallar det för födslovåndor i naturen. Vi ser ju jordbävningar och det är precis som naturen nästan är galen. Men jag tror inte naturen är galen, utan snarare tvärtom. Den längtar ju också efter denna förvandling, som det är ju bara Jesus som kan utföra den. Och den förvandlingen kommer ju att ske när Jesus Kristus kommer tillbaka ifrån himlen med sina maktsänglar. Det var grunden, och hoppas att du förstår. Du kan ju gärna ta och läsa på alla de här ställena och förbereda det, så ska vi ta och lägga pusselbit, hörnbit nummer ett, som handlar alltså om, det handlar alltså om Jesu tillkommelse, de dödas uppståndelse, den sista basunens ljud, som också då är tidens slut. Och kan vi då bevisa att det här är en och samma händelse, då kan vi alltså därifrån backa tillbaka och lägga upp en tidslinje och en struktur för att peta in olika händelser som vi ser sker. Och jag tror att vi är väldigt, väldigt, väldigt nära. Vi ser ju idag till exempel hur en av de största tidstecknena, tror jag, det är ju i alla fall att det ska bli fred i Mellanöstern. Och man pressar ju nu hela tiden de här stackars Israel till alla möjliga saker. Och snart blir det väl FN-sanktioner också. Ja, vi får se. Men nu slutar vi grunden, och Gud välsigne dig. Och vi får se när vi har tid att göra nästa program. Hej då!